When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Nu rullar det.
Ja. Yep.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast med mig Anton Magnusson
och med mig Simon Järnfors.
Ja. Yep. Jag är tillbaks.
Du är tillbaks och bättre än någonsin.
Ja, kanske inte någonsin, men bättre än sist.
När skulle du säga att du peakade? När var du bäst hittills?
Vet inte riktigt. Jag vill ändå tänka att min peak kommer att vara vid årsskiftet. Eller att i varje fall att min peak ligger i framtiden.
Jo, men man kan ändå vara bättre än någonsin liksom. Alltså ifall du har varit man kan vara bättre om du hade varit bäst nu.
Men kanske så här för 2,5 år sedan så kände jag att då var det en peak.
Vad gjorde du då för någonting?
Jag vet inte om jag tror jag bodde i Stockholm.
Mm.
Då. Men då var jag rätt stabil liksom.
Ja.
Ja. Så det skulle jag säga min senaste peak i varje fall.
Då är lösningen att flytta till Stockholm.
Ja, kanske det. Det tror jag inte var.
Ja, jag tror, eller jag pratar ju delvis ur egoistiska skäl.
Ja.
Men det, ja, jag tror ändå att du borde testa det.
Ja.
Du hade ju ändå det lite som plan att du skulle så här komma tillbaka till Stockholm.
Ja.
Att du skulle vara i Malmö ett tag.
Ja, precis. Men det är ingenting jag utesluter.
Nej.
Men just nu är jag inte så sugen på det.
Nej. Jag kommer inte tvinga dig.
Nej, tack.
Men jag kommer locka dig med guld och gröna skogar.
Mm.
Vad sa du?
Jag sa exakt samma sak som du sa. Och sen bara blev jag tyst. Precis som du blev. För jag tänkte...
För vi är på länk nu. Jag är i Stockholm, du är i Malmö.
Ja, precis.
Framgångsstaden och loserstaden.
Vilken är loserstaden och vilken är framgångsstaden?
Det tror jag goes without saying.
Mm-hmm. I vilka sammanhang? Eller är det fotboll? Du tänker att det var AIK som vann senast allsvenskan.
Ja. Hur vet du att det var Stockholm jag tänkte som var framgångsstaden?
Därför att du lät lite spydig.
Nej, men jag är född i Malmö.
Ja.
Men nu börjar jag i Stockholm.
Mm.
Men jag tror att det var kanske vi var på väg att säga samtidigt var vi har varit i Japan.
Ja, det har vi.
Det vet väl kanske i och för sig många av lyssnarna.
Ja, ni spelar ju in några avsnitt där. Jag var lite med i ett av dem, avsnittet.
Mm, du tjuvstartade lite.
Jag hade ju ingen chans, för du var väldigt sugen på att spela in då. Jag var ju sugen på att inte spela in.
Det var ju Albins vecka då egentligen. Och han hade bara skjutit upp det. Podden var ju så fruktansvärt sen.
Ja.
Och det hade ju inte blivit av liksom, ifall inte jag hade tagit på mig hårdhandskarna.
Nej, men sen blev det då ett avsnitt som bara avbröts mitt i. Och det var ju rätt så... något av ett fylleslag och inspelat då med en sån Zoom-mix. Jag har inte lyssnat på det själv, men jag misstänker att det är rätt svårlyssnat. Och sen bara bryts det väl efter så här 25-30 minuter.
Ja, det är nog en halvtimme långt.
En halvtimme, ja.
Men det är vissa andra avsnitt som också är det bara.
Ja, men jag skulle nästan tänka då att inget avsnitt är bättre än det avsnittet.
Att inget avsnitt är bättre än
att släppa inget avsnitt alls en vecka är bättre än att släppa en 30 minuters otydligt fylle efterfest.
Det tror jag inte att lyssnarna håller med om.
Nej.
Vi kan ju låta dem göra en omröstning i eftersnackgruppen på Facebook.
Ja.
Jag tror absolut de hellre vill ha ett fyllavsnitt som är 30 minuter långt än ingenting alls.
Jo, det är möjligt.
Att vara poddare är lite som att vara en pappa. Att det är bättre att vara närvarande än att alltid vara perfekt. Det är viktigare.
Kanske det. Men då borde det vara två olika omröstningar, kanske en då att lyssnaromröstning och en Patreon-omröstning. För där har du ändå, med Patreon så är det ju ändå att folk betalar.
Mm.
Menar,
var det här värt Patreon, de Patreon-pengarna? Alltså ja. De som är Patreons, menar.
Jag tänker om vi har någon Patreon som är så här, $10 Patreon. Så då kanske han inte tycker att det, eller hon tycker att det var värt 100 spänn eller 80 spänn.
Jag tror ändå det. Jag tror att de sitter liksom och så här, fan, kommer det inget avsnitt? Alltså så att de vill hellre ha någonting än... Och sen tror jag att många uppskattar det fulla avsnittet också. Alltså jag tror att det blev roligt.
Ja, alltså det är möjligt. Jag har inte hört det själv och det kan ligga något i det du säger. Men jag lyssnar ju på den här seriemördarpodden av Dan Hörning.
Mm.
Och där någon gång när det har varit något så kort, lite slappt avsnitt. Mm. Likadant det här Palme-mordet som är hans andra podd. När det har varit något lite slappt, halvdant avsnitt. Även om jag då inte är Patreon så blir jag blir mer besviken än att jag tycker.
Men det kommer något alls.
Ja, och så får det hellre då komma en vecka senare ett superavsnitt liksom.
Mm.
Men
det var ju inte så att, alltså det kom ju ett vanligt specialistavsnitt direkt på måndagen. Det var inte det att jag hoppade över en vecka. Det var det blev att Albins avsnitt blev försenat och lite sämre.
Ja, precis. Jag lägger ingen skuld på dig.
Nej, det var väl snarare så att jag räddade upp det.
Ja. Jo, det stämmer.
Mm. Ja, nu är det din vecka.
Ja, det är det.
Så nu har du ansvar för att det ska bli ett riktigt superavsnitt.
Mm.
Jag har just varit och köpt en ny parfym.
Mm-hmm. Parfym eller Eau de Toilette, eller vad det heter.
Eau de Parfum.
Mm.
Det är nog den som håller längst, har jag läst.
Vad är det för parfym?
Det är... Jag har länge letat efter... Alltså ibland när man går förbi invandrare på stan.
Mm.
Då tycker jag de luktar liksom av någon slags kryddig parfym eller cologne eller vad det är.
Mm.
Det är någon kryddig doft liksom som är så här, som jag gillar. Det är lite som spiskummin eller kryddnejlikan och sånt.
Vilka invandrare som helst, en dansk eller...
Du förstår vad jag menar.
Att det är mycket så när danskar går förbi så luktar det någon sån kryddig...
Då luktar det fläsksvål.
Och det är den du har letat efter.
Kryddad fläsksvål. Och Tuborg. Jag tänker främst på araber, turkar, alltså folk från Orienten och arabländer. Svartmuskiga män tänker jag på.
Det är det du tänker på.
Alltså så här, lite den hudfärgen som ibland kallas oliv. Fast jag tycker inte att oliver har den färgen överhuvudtaget.
Nej.
Oliver är ju ofta svarta eller gröna.
Så du tycker att man borde säga att det är mer rätt att säga om en svart person att de är oliv.
Ja, för, ja. Egentligen.
Ja.
Alltså om man är riktigt riktigt svart.
Ja.
Så här, om man är från Surinam.
Ja.
Då kanske det är helt så här, oliv.
Men det är också lite förvirrande då, för man tänker ändå grönt när man tänker oliv.
Ja, olivgrön. Nej, men jag tänker... nu ska jag tänka mig vem som är typisk sån som skulle ha den här parfymen. Nej, jag kommer inte på någon bra nu. Det är lite så här diskoturk-känslan kanske.
Okej, jag tänker iraker.
Ja, kanske det. Kanske en iraker. Men om man går förbi en iraker på stan, då tycker jag, då känner jag, och jag har liksom aldrig riktigt vågat gå fram och fråga någon, eller så här springa efter någon och fråga vad det är för parfym. Jag har letat väldigt länge nu, och jag har fått olika till, vissa säger att det är typ så här 1 million av Paco Rabanne. Jag luktar på den, tycker inte jag känner igen det riktigt. Och andra har sagt att det är Fahrenheit kanske. Alltså det var väldigt många olika bud.
Ja.
Och jag har säkert luktat på en 20-30 olika folk som har rekommenderat, och jag tycker inte jag hittar dem. Men jag tror att det är ju skillnad på den här toppnoten och basnoten och allt det där.
Ja, precis.
Så det är svårt att veta. Sen kanske det är kombination av vad man äter också. Om man äter väldigt mycket curry och kanske olika kryddor liksom, så kanske det blandas med den här parfymen och blir den här doften jag letar efter.
Ja.
Men
det är precis som att vi luktar lite surt för asiater.
Ja, det så. Vet jag inte om det stämmer. Alltså när första gången jag var i Japan så frågade jag folk ifall de alltså det är mer en fördom som, alltså de hade aldrig hört talas om den fördomen ens, att asiater skulle tycka.
Men kan det inte vara så att det är jätterasistiskt, så att de känner till fördom, alltså ungefär som om det skulle komma fram en svart person och fråga dig så här om du tycker att han luktar kokos.
Ja, men det finns inte en sån fördom ens. Då hade jag ju svarat på samma sätt som de gjorde, så nej.
Ja.
Det finns ingen fördom som säger att svarta skulle lukta kokos.
Nej. Men det finns när det skulle vara, jag vet inte. För de smör in sig lite oftare, tror jag.
Svarta smör in sig med kokosfett.
Ja, alltså för det ser liksom när den här Bill Burr-rutinen, att de blir ashy.
Att de blir ashy, ja.
Så att de tar lite bättre hand om sin hud, skulle jag gissa på.
Ja, jag pratade faktiskt om det igår med Fredrik Jonsson, min kompis. Han sa att det var någon låt av Frank Zappa. Där liksom som handlade om då en svart kille som ville vara vit och en vit kille som ville vara svart. Och den vita killen som ville vara svart, han liksom, han sa så här, du kör med hela paketet, Nivea-krämen, och du tycker att cutlings eller något sånt smakar som godis. Alltså det är någon sån maträtt där man steker tarmar eller friterar tarmar och käkar dem med sås eller sånt där, som är någon sån Södern soul food grej liksom. Men då var det Nivea också, och, det var, och då snackade han om det att, att svarta inte vill se askiga ut i huden. Liksom, för att de här döda hudcellerna syns mycket tydligare mot en mörk hudfärg än en ljus. Liksom. Jag ska bara hämta den parfymen jag köpte så jag kan se vad det var. Jag har hum om.
Mm.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Den här... Det fan, för jag såg en som heter Spice Bomb.
Ja, men innan vi går vidare. Om du har du någon så här lustig fördom om något folk som ändå är en riktig fördom?
Alltså lustig fördom?
Ja, eller... ja, men kan, alltså
jag förstår vad du är ute efter. Att, ja. Att de japanerna blir tagna på sängen med den fördomen och därför säger nej, den finns inte.
Ja, precis.
Men sen vet man att den finns.
Ja.
Jo, så skulle det kunna vara. Men jag tror att då skulle de vara för bra skådisar. De liksom sa att vi var i ett rum och så var det någon som tog upp det. Ja, men tycker inte asiater så att västerlänningar luktade? Så, nej. De, alltså, det var verkligen så här... alltså ifall de hade så här, ifall det var så att om man skulle säga så här, ja men är det inte så att jag kan inte riktigt, när jag ska komma upp med ett exempel så blir det antingen för oförlåtligt rasistiskt eller för snällt liksom.
För snällt, är det för jag kan snällt inte riktigt så, nej, precis, för är det för snällt,
jag kan inte kalibrera min rasism här riktigt.
Nej, precis. Men,
men om vi säger så här, att någon skulle säga så här, men finns inte den fördomen om att judar är snåla?
Mm.
Om någon utifrån då som kommer från har ni inte den fördomen i Sverige? Vet inte folk det? Skulle man, då kan man vara så nej det har jag aldrig hört. Men då krävs ändå ett visst talang av skådespeleri.
Ja, precis.
För att kunna göra det trovärdigt.
Ja, exakt.
Så jag tror faktiskt inte att det är en utbredd fördom i Japan i alla fall att västerlänningar ska lukta äckligt.
Nej. Men det är också ett artigare folk än oss.
Mm.
Eller att de är ju, så att de kanske har fått så mycket övning på att då ljuga av artighetsskäl.
Mm.
Så att de blir bra skådespelare.
Men det stämmer inte heller att västerlänningar luktar surt.
Nej, alltså, men det skulle ju vara då att vi, alltså fördomen är väl att vi märker ju inte det.
Nej.
Det är ungefär som att alltså, jag märkte ju inte liksom att huset man växte upp i tyckte ju ens kompisar hade en speciell, att mina kompisar tyckte att mitt hus hade en speciell lukt, men för mig var det bara neutralt, men jag tyckte att alla mina andra kompisars hus hade speciella lukter. Och fördomen är ju då att det ska vara för att vi äter så mycket mejeriprodukter och dricker mycket mjölk och sånt, och
men jag tror inte det stämmer. Ja. Jag tror man hade känt det. Man, jag äter inte speciellt mycket mejeriprodukter, och liksom man har ju man har ju luktat på flickvän och liknande. Alltså så här, när de dricker mjölk luktar de inte annorlunda från de dagarna de inte gör det liksom. Jag har varit ihop med veganer och sådär också.
Ja. Och du märker ingen
kanske dejtat att vi går. Nej, det, jag tror det känns som en myt, hela den grejen.
Ja. Men, det är möjligt. Men ja, det ska bli spännande då att höra det här med parfymen, om du har fått tag i den nu eller inte.
Ja, alltså jag gick till... jag var på två olika ställen. Åhléns och sen Kicks och kollade runt lite.
Mm.
Och det jag köpte var Spice Bomb Extreme av Victor och Rolf. Det är en eau de parfum pour homme. Natural spray. Men det var ju då, man kan ju bara lukta på den här toppnoten. Den luktar ju alltid väldigt spritigt liksom.
Mm.
Men jag tänker, jag kanske också måste börja äta en specifik kost. Alltså så här, bara trycka i mig spiskummin och kryddnejlika och sånt där.
Ja, det är lite problem också för att om vi då går på det här att det är arabländer. Mm. Att det är den lukten du vill åt.
Turkar, är det arabländer?
Nej, men det var bland annat arabländer. Men,
svartmuskiga män.
Ja, men kanske även för att vara upp libaneser, men alltså perser och så. Det kan ju vara...
Det är väl bara att de bor ju på samma ställen som araber, men kallar sig någonting annat. Alltså de kan vara lite använda matkultur också som påverkar deras doft.
Jo, precis. Men
perser och araber har olika mat.
Jo, det tror jag, men säkert många gemensamma nämnare. Men det är ju också en maträtts, det är ju en matkultur som du inte uppskattar så mycket.
Nej, jag gillar inte Mellanöstern-kost så mycket.
Att det hade ju varit perfekt om det var så här cheeseburger eller ramen som framkallar den lukten.
Ja, men det är frågan om det är, alltså om det är någon viss kost som framkallar det. Eller om det bara är en specifik parfym som då, när man haft på sig den ett tag, börjar lukta så då. Jag har inte så bra koll på Victor och Rolf heller som märke.
Nej, inte jag heller. Är det ett renodlat parfymmärke?
Det vet jag inte heller.
Jag fick det som tips av en väldigt parfymintresserad kompis en gång, att man ska en tumregel är att gå inte efter liksom de parfymmärken som är då klädmärke eller bilmärke och sådär.
Ferrari.
Ferrari eller så, men även Hugo Boss. Att det var en tumregel då, att utan gå på dem som är renodlade parfymmärken, att det ska vara bättre.
Ja, men det låter ju rimligt, som att om du ska gå och se en stand-up-komiker, så gå då på någon som är känd för stand-up, inte någon som är känd från liksom kanske så här. Ja, men man ska inte gå på någon som är känd för något annat. Det finns ju precis. De som kör stand-up som så här, Doggy Doggelito började köra stand-up. Då var han känd som rappare.
Han är då Ferrari i sammanhanget. För jag tror att Ferrari är väl den som är bäst eller störst på det de huvudsakligen gör. Och det får man ändå säga, att Doggy är en av de största rapparna i svensk historia. Men som sen är sämst på det här andra sysslan. Alltså, och att Ferrari är ju väldigt, väldigt bra på bilar. Men ett väldigt långt hopp ner då i jämförelse där med parfymen. Medan jag skulle gissa att Hugo Boss, detta är våra gissningar. Att Hugo Boss känns mer som att de har en satsat lite mer på att ha bra parfym också.
Det är som jag då, att som jag är rappare och har satsat väldigt bra på att göra bra stand-up också.
Ja, och att du gjorde kläderna till nazisterna.
Ja, det gjorde, alltså mitt folk gjorde ju i viss mån.
Ja,
lampskärmar och sånt där. Om någon då festar med en lampskärm på huvudet på någon efterfest, någon nazist. Då är det ju mitt folk som har gjort de kläderna. Har du någonsin festat med en lampskärm på huvudet?
Jag tror inte det. Jag gillar inte så jättemycket att klä ut mig.
Nej, men jag tror kanske jag någon gång på en efterfest har tagit på, alltså när jag var liten så måste jag ha tagit på en lampskärm på huvudet. Jag har ändå ett minne av att jag har satt på det liksom för skojs skull. Har du haft follahatt?
Alltså foliehatt?
Nej, follahatt, det är den här folkölsförpackningen i kartong.
Det är vad de vill att du ska, det är vad de vill att du ska tro. Det var ett skämt.
Men egentligen så, ja, foliehatt, ja. Jag fattar det.
Det har jag ja, det, alltså, nej, jag tror inte det, alltså. Det, i så fall, ja, kanske ironiskt någon gång liksom.
Nej, det är svårt att ha på det seriöst.
Ja, men det finns
ju... du skiljer på ironi och humor.
Ja, att om man säger att så här moppekillarna på hemmafesten, de hade det på flip. Medans om jag och mina kompisar på hemmafesten tog på det, så hade vi det ironiskt. Alltså ironiskt över de som hade det på flip. Eller vad man ska säga.
Ja, ja, jo, jag fattar. Ni var de lite mer sofistikerade Trelleborgsborna.
Mm. Vad det nu säger.
Ja, men det...
Jo. Jag
tror det säger rätt mycket.
Jo, det var ändå rätt så... alltså jag undrar om det är mycket flyt och det är att det blev så. Men det, för det fan var ju nog hyfsat enkelt att hamna i EPA-gänget eller liknande.
Ja, men handlar det inte om lite klasstillhörighet? Att dina föräldrar var så här rektorer eller lärare och att det var... Och att,
Jo, men samtidigt, mina närmsta kompisar var ju många liksom vanliga från knägarfamiljer och sådär.
Mm.
Så, och det var ju ändå liksom, med, vi var ju ändå, så, och även liksom kanske med lite utsatta förhållanden liksom. Men...
att vissa av dina kompisar kom från utsatta förhållanden?
Ja, men lite smått liksom så här.
Alltså problemförhållanden?
Ja, det är precis. Eller liksom...
Alkoholism?
Ja, eller bara så här, kanske bara en förälder som inte kunde språket och så där.
Mm.
Om det räknas som utsatt förhållande. Men lite grann gör det.
Jag minns bara att du någon gång vid något tillfälle har... fnyst åt uttrycket utsatta grupper. Eller att du, någon gång vi pratade om utsatta grupper så sa du så här, utsatt.
Men det är nog men det är väl ja, ett, något av ett standardskämt när man alltså bara när man hör ett roligt ett roligt ord som utsatt.
Jag gjorde också Twitter-skämtet utsatta grupper kan dra åt helvete.
Ja, just det. Men det är kul för att är utsatta ett negativt ord? Kan man inte så här, utsätta någon för något fint? Alltså för jag tänker lite som det här med att man begår
något fint väl?
Man begår ett mord.
Ja.
Men man
begår inte en tjänst.
Nej, men är det verkligen... För är inte begår egentligen neutralt?
Jag vet inte, men det har ju blivit... Det har kommit att användas till negativa saker.
Ja, för så att genomföra... Man kan säga så att genomföra en abort... Men det låter lite värre om någon säger att de... Eller om man bara byter ut det så har du begått en abort. Då ja. Känns det bättre att säga har du gjort en abort.
Ja, det blir roligare att säga begått. Att
man lägger lite... Värdering. Ja, det blir ju automatiskt en värdering om att abort skulle vara mord. Men,
jag packade just upp förresten min... Eller du kanske vill avsluta din mening.
Nej, det här, jag tror det här blir unboxing special.
Ja, jag packade upp min Spice Bomb Extreme.
Ja,
jag tänkte inte på det här när jag testade.
Mm.
Men den är formad som
en bomb.
En handgranat.
Ja, men den har jag sett i hyllorna.
Mm.
Mm.
Coolt. Den är väldigt manligt kodad, den här Spice Bomb Extreme. Victor en roll. Och den har liksom den här Extreme har en guldgördel på sig liksom.
Ja, men är det fortfarande glas eller är det liksom i någon form av metall så att det ska se ut som en riktig handgranat?
Det är inte glas. Eller så är det svart glas.
Den är väldigt dålig att ha med sig när man ska ut och resa.
För att den ser... Ja, men den ser ut som liksom... Den ser inte exakt ut som en handgranat. Den är bara handgranatsinspirerad design liksom.
Ja, ah, okej. Okay.
Men den hade också en sån liten säkring där uppe.
Ja, ah, okej.
Okay. Man ska dra ut.
Jag tror ändå att risken att din väska genomsöks ökar om du har ett handgranatsliknande föremål.
Ja, jo. Jag ska nog ta på lite nu.
Ja.
Där sprutar lite på mig.
Oj. Så detta är alltså första testen eller...
Ja, första testen på hud.
Mm.
Mm, ja, den är ju lite åt så Old Spice-hållet. Den här söta doften liksom.
Ja.
Söta kryddiga. Ja, den... jag måste säga att min förra parfym var nog egentligen godare. Den här är roligare.
Mm. Men om du nu då till nästa avsnitt en hel vecka äter minst ett mål arabisk / turkisk / iransk mat om dagen.
Mm.
Kan vi, det blir något av en uppoffring för dig.
Ja, nej, jag vill inte göra det.
Ja, då kommer vi aldrig riktigt kanske få reda på om det är exakt den som det luktar när...
Ja, men det kanske blir så att den luktar så i alla fall.
Ja.
Men jag vet inte riktigt. Det känns... Jag tror inte riktigt det.
Ja.
Inte helt hundra. Men det kan vara att det är den här.
Ja. Ja, men det... Då var jag tillbaks.
Mm. Vi har sett ett klipp här. Och då vill vi säga tack för klippning.
Ja, tack för klippning, Linus Elsinen.
Tack för klippning, tack för klippning. Där kommer den in.
Just det.
Då vill vi bara säga...
Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king.
Tack för klippningen, Linus Elsinen.
Har du ett liv, skaffat liv, Linus?
Exakt. Du måste ha finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller?
Jag har varit vaken nu sen 3 i natt eller någonting.
Mhm. Så du blev trött nu, eller?
Nej, inte riktigt. Jag var nere på kaféet här och drack 2 koppar kaffe för att klara av och var vaken några timmar till. Sen har jag då inspelning livepodd ikväll med min andra podcast måndag.
Just det.
Så,
du ska inte sova emellan någonting?
Jo, jag kommer nog behöva göra det.
Mm.
Men jag är alltid lite orolig då för att jag inte ska vakna i tid. Så jag får se lite hur jag gör. Men, men det blir nog bra. Men jag vet inte om jag är jetlaggad eller om jag bara har min vanliga dygnsrytm.
Nej, det är väl rätt lik.
Ja. Vad skulle du gissa?
Alltså jag tror att... men har du en vanlig... Du har en vanlig dygnsrytm som ständigt förskjuts lite grann, va?
Ja.
Den är liksom... Den är rörlig, din dygnsrytm.
Ja, den förskjuts 1-2 timmar om dagen ungefär.
Du går och lägger dig senare och senare.
Och vaknar senare.
Senare och senare. Ja. Och så liksom till slut varvar du och får... Och ibland då av en slump, eller inte av en slump, men av en cyklisk anledning så hamnar du ibland på en så kallad normal dygnsrytm.
Det brukar vara att jag liksom bestämmer mig för att hamna rätt och då kör en form av halvdygning. För det är allt som krävs. Då, för till slut blir det lite för tråkigt om man har en vecka eller så 4 dagar så blir det till slut att man i princip inte träffar folk för... Om man vaknar 9 på kvällen.
Mm.
Så om man då först vaknar 8 på kvällen en dag. Sen nästa dag vaknar man 9 på kvällen. Sen 10 på kvällen. Sen 11 på kvällen. Dagarna blir så korta. Det blir väldigt mycket ligga hemma och liksom spela tv-spel eller kolla film. Och det kan ju vara mysigt och härligt några dagar. Men sen blir man lite trött på det. Så då kör jag en sån halvdygning så jag hamnar rätt.
Mm.
Och det är inte så svårt att köra en halvdygning om man har vaknat 11 på kvällen, alltså 23.00, så är det ju hyfsat enkelt att bara hålla sig vaken till 9 i varje fall liksom.
Mm. Men när du jobbade med kontorstider liksom, innan du började med underhållning, hade du inte lite mer normal dygnsrytm då?
Kanske lite mer. Men inte så mycket. Det var mest att jag hade snälla chefer.
Så du kom ofta in väldigt sent.
Men... Ja, många, ja, de, ibland kom de hem och knackade på vid lunch och sådär. Och för att hämta mig. Så de var väldigt snälla på det sättet och hade förståelse. Det är såklart att de blev lite frustrerade ibland och irriterade, men överlag så var de... Det var rätt vanligt att jag kom in några timmar sent eller sådär.
Och sen många... Märker du... Eller vad sa du?
Sen många gånger att jag gick dit utan att ha sovit.
Ja. Men jag tänkte, har du märkt någon skillnad på, alltså så här, om du har en mer dygnsrytm som är så här, där du får mer solljus och är mer en del av det vanliga samhället sånt. Alltså mår du bättre av det eller mår du bättre av att ha det här, din naturliga dygnsrytm?
Nej, det är mer bättre av att ha en vanlig dygns, mer eller mindre. Alltså egentligen kanske perfekt att vakna mellan 10 och 11 på förmiddagen. För jag kan bli lite deppig om jag vaknar 7. Det är lite för långt.
7, alltså 19.
Nej, om jag vaknar 07. För det är lite för lång liksom startsträcka på dagen. Att för sen, jag tycker det känns lite jobbigt om man vid lunch. Alltså vid lunch vill jag gärna vara pigg, men då blir jag lite trött vid lunch. Liksom.
Mm. Att, då tar jag en tupplu.
Ja, men det är så många dödtimmar på morgonen där och jag är inte så förtjust i morgonen.
Man.
Utan jag gärna hoppar över morgonen och sen och liksom hoppa direkt in i dagen. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag är mer så arbetsnarkoman, så jag gillar ju så att gå upp tidigt, vara ett skärpt i huvudet, göra liksom mycket jobb på morgonen och sen när jag blir trött på eftermiddagen så tar jag en tupplur.
Ja.
Men igår så sov jag ganska mycket på dagen, alltså så här, fram tills jag hade ett gig på Raw Comedy Club på kvällen, så då sov jag liksom fram tills... kanske 18:30 eller någonting. Mm. Alltså så här, att en lång typ löp på dagen. Och sen åkte jag dit. Det var så här julbordsgig. Så det var lite så här rätt stökig publik. För det var inte den här publiken som i vanliga fall så här, betalar pengar för att de vill se stand-up. Utan det är så här ett företag som har köpt stand-up-biljetter där.
Okej, det låter lite tufft.
Ja, det var men det var inte fruktansvärt, men det var lite mer svårare. Alltså de pratade lite, alltså någon kärring som satt längst fram och ville vara med väldigt mycket i samtalet och sådär.
Ja.
Det kan ju vara lite kul, men det var mest jobbigt liksom.
Ja, men då hade du ett bättre gig i Japan.
Ja, det var det. Det giget i Japan var jag skitnöjd med. Det var liksom, tror det kan vara det bästa jag har kört på engelska.
Mm. Jo, ja. Jag har sett det en gång innan på engelska. Och detta var bättre än den gången i varje fall.
Var var det du sa med, var det i New York?
I New York, ja, precis. Ja,
just det.
Ja, sen tror jag inte, jag har kanske på Big Ben sett det någon gång köra engelska.
Jag har bara kört en eller två gånger på Big Ben på engelska.
Ja, men jag har något svagt minne av att jag har sett det köra på engelska. Både du och Albin körde engelska en kväll. Ja.
Ja, han hade inte riktigt översatt sina grejer för mig. Att han tänkte att han skulle gå bara upp och improvisera. Eller så här, översätta i huvudet direkt.
Ja, precis. Jag körde valde att inte köra. Jag hade ju sagt det redan innan att jag, när vi fick frågan om det här gigget, att jag inte ville att det skulle annonseras ut, utan att jag ville hålla det öppet. Och det var jag jävligt nöjd med då. Även om det var en nice kväll och det var mycket, mycket folk och bra stämning. Och det gick svinbra för både dig och Johannes.
Ja.
Så var jag ändå väldigt nöjd med att inte köra, för jag kände mig seg. Det var ju sista dagen innan vi skulle åka hem.
Ja.
Och vi hade ju supit rätt hårt i tio dagar
alltså.
Ja, precis.
Ja, jag söp jättemycket, men ni söp nu ändå dubbelt så mycket som jag gjorde.
Ja.
Har du märkt något bakslag av det nu när du kommit hem? Liksom så här, supa hårt i 10 dagar. Det känns ändå som att man eventuellt skulle kunna få en dipp efteråt.
Ja, lite grann kanske, men inte så farligt. Utan,
men...
I och med att jag har kunnat ta det helt lugnt nu i 2 dagar.
Mm.
Så har det inte varit några
större problem liksom. Men vi söp också hela flygresan tillbaks. Vi tog inte samma flyg som det.
Nej.
Men det är ändå, ja, men om flygresan är 11 timmar så är det ändå så kanske vi börjar efter 2 timmar, så 9 timmars supande.
Åh jävlar. Var det gratis alkohol då, eller bara
Nej, men ja, det var väl lite gratis till maten och så liksom. Mm. Så men sen betalar vi.
Mm.
Men det gjorde att flygresan gick jävligt snabbt, så det var skönt.
Ja, jag sov nästan hela flygresan.
Mm, då går den också snabbt.
Ja, det gör det.
Ja.
Slipper man supa.
Mm.
Har du hört talas om, har vi pratat om uttrycket att vilmra?
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Jag tänkte på nu, eller för när jag var på Raw, det var inte den här gången jag var på Raw, men det var förra gången det, jag uppträdde på Raw. Då höll Andrea just på att flytta till Stockholm. Och så då var hennes morsa här också och hjälpte henne att flytta. Hon är från Klippan. Och då så var hon, då så bjöd in dem liksom till Raw Comedy Club. Och då liksom de fick hänga i logen där det finns alkohol och sånt där.
Mm.
Och det visade sig efterhand att Andreas morsa hade vilmrat. Det vill säga att man tar med sig oöppnad alkohol från logen.
Aha. Är det så här att Wilmer X brukade göra det? Och det är därför
det är det jag har hört. Ja.
Okay.
Wilmer X brukade tömma kylskåpen och ta med sig allting. Och att det då kallas att vilmra.
Men jag har varit med någon gång när folk har gjort det i olika loger och sådär. Men jag har nog aldrig gjort det själv. Jag är så mycket för att beställa in. Att jag tycker att ritualen av att beställa in eller ja, att jag skulle inte liksom, jag skulle inte njuta lika mycket till exempel om jag hade haft med mig ett sexpack på planet. Eller likadant om jag varit på någon festival och skilde eller något sånt.
Mm.
Så tycker jag inte, då liksom går jag inte och köper så flak och har, utan jag gillar att gå och köpa i öltälten hellre. Och det är dyrare, men jag tycker jag njuter ju mycket mer av det.
Ja, nej, jag brukar inte heller göra det på festival så att ta med mig. Det var ju vissa som alltid kom med så asmycket alkohol. Ja, men det är jobbigt att bära också. Det är ganska mycket det som är... och sen så får man ju... Det är ju lättare att få kall öl och sånt när man beställer in också.
Mm, jo, och det jag är väldigt så noga med att det ska vara kallt. Jag tycker inte det är gott. Jag tycker liksom inte det är gott om det är lite så halvljummet. Vissa har ju väldigt så... Vissa har ju väldigt svaga kylar. Så om man ställer in en läsk där, så även om den står i ett par timmar, så tar man ut den så är den liksom bara så här halvkall.
Det kanske är en sval.
Ja, vad hände egentligen med svalen? Tror du att det går att bara gå in på så här Elgiganten idag och säga jag skulle vilja ha en sval?
Jag tror faktiskt att det går. Jag tror att det finns ett litet utbud av svalar.
Och man hör aldrig om svalar längre. Att det var mycket när man var liten att folk hade sval. Ställde ni svalen? Var är morötterna med i svalen? Aldrig nu för tiden. Det är aldrig någon som har
aldrig
sval.
Någon som har sval.
Nej, jag tror det är att här, i nyare kyla har de lyckats reglera kylan så att du har de här grönsaksfacken och sådär. Det fanns ju kanske inte då i äldre kylar. Så att då har svalen blivit lite onödig. Men jag hade ju bara för kul haft en sval. Det hade varit roligt att ha bara en frys och en sval. Som man har så efterfester och sånt, så har man alla öl i svalen.
Men i och för sig så tror jag att man vill ha en kylskapskall öl. Man vill inte ha en sval öl.
Jag vill helst ha en fryskall öl.
Ja, just det. Som på The Border och No Name Bar.
Ja, precis. Det ska nästan vara lite isigt. Men precis innan. Jag har så dålig framförhållning och är liksom rätt lat med sånt. Så att om jag går och köper, låt säga, ett så här 6 stycken Coca-Cola Zero.
Mm.
Så kommer jag hem, så ställer jag dem på bordet som är i köket, men jag sätter liksom bara in en eller två i kylen.
För att du inte orkar ställa in alla?
Ja, men det är ju...
så jävla slappt.
Ja, det är riktigt slappt. Det är något mentalt liksom. Det är lite som ditt Gardenfors-syndrom, att du alltid måste äta upp all mat som finns på bordet, att det är nästan tvångsmässigt. För jag har tänkt på det många gånger, just nu till exempel på mitt köksbord. Jag kan kolla här ett ögonblick. Ska vi se, jag tar med mig micken. Här då på mitt köksbord. Jag var handla innan. Då ligger det en falukorv och ett paket matlagningsgrädde.
Låt mig gissa, det är inte du som har köpt falukorven?
Jo, det är jag. Jag var handla för ett par timmar sedan.
Men är det en gay grej då att käka falukorv med grädde?
Jag ska göra stroganoff, ja.
Korvstroganoff?
Ja, korvstroganoff. Men samtidigt så köpte jag då en drickkvarg.
Mm.
Så drickkvargen och en så drickkvargen falukorven och matlagningsgrädden låg i samma påse. Men så har jag liksom bara tagit drickkvargen och satt in i kylen.
Så grädden har blivit sur.
Det tar väl längre tid, alltså det var ju bara en timme sedan eller något sånt. Men det ändå, jag hade kunnat ta hela påsen och sätta in i kylen. Det hade inte varit jobbigare. Det hade varit väldigt lite ansträngning. Så det är nog mer mentalt liksom.
Är det att du muckar med dig själv eller vad är det du gör?
Jag vet inte. Det känns så duktigt att liksom stå där och lasta in i kylen.
Att du är lite rebell mot dig själv.
Ja, för jag stör mig jättemycket på det när jag hittar grejer på som jag glömt, alltså som då har stått för länge och bara stått på bordet, att jag stör mig på att jag inte var satt in det liksom.
Ja.
Men vart skulle vi komma med det?
Nej, jag tänkte på, vi snackade om det här med att ta med sig öl på festival och sånt där.
Ja.
Jag bara kom ihåg en gång jag var kanske runt 20 och jag skulle på Hultsfredsfestivalen. Och så skulle vi träffa några andra kompisar, bland annat Henrik Bromander och Sigge Andersson och Sandro Myntzing som vi då kände i fanzinsvängen.
Mm.
Och då så hade Jag och Ville, vi skulle vara smarta då, så vi skulle slippa bära med oss så mycket alkohol. Alltså då var vi mest inne på att bli packad liksom, att man såg det mer som en drog än som en njutningsprodukt. Så vi tänkte så här, men då köpte vi det starkast. Vi köpte var en flaska absint. Som jag kommer inte ihåg hur stark man får köpa i Sverige, men den var ju rejält stark, kanske 60% eller någonting. Och så tänkte vi, men då är det, slipper man bära så jävla mycket och man kan ändå bli packad liksom. Och så skulle vi sova i samma tält som Sigge och Bromander och dem då. Men sen så träffade vi, sen så gick vi in och skulle hämta vår absint. Då var båda våra flaskor tomma. Och det visade sig att Sigge hade alkoholproblem, verkade det som. För han var ju aspackad och hade, jag vet inte om han hade själv druckit upp.
Ja, men då borde han ju dö.
Ja, men han drack nog inte upp alla. Vi hade nog hunnit dricka lite och han kanske hade bjudit någonting.
För ändå upp en rolig bild av att ni lämnat tältet och att han börjar supa av flaskorna och står liksom så här bjuder på folk.
Jag vet inte vad som hände, men flaskorna var tomma och Sigge kunde knappt stå på benen och stank sprit liksom. Så det var, då hade vi ju knappt någon alkohol. Då fick vi ju köpa sen i öltält och sånt.
Ja.
Planen gick åt helvete.
Jo, men jag gjorde också
utslängd från festivalen.
De senaste festivalerna jag har varit på, i och med att jag då inte gillar ljummen öl och cider och sånt. Så har jag köpt de här snaps, vet du, de här förpackningarna som har så flera små snapsflaskor. För då kan man köpa i, man kan köpa kalla eller så i öltälten och sådär. Men sen blir det ofta lite efterfest någonstans. Och istället för att sitta i någons tält och dricka ljummen öl så hade jag de här snapsflaskorna liksom, bara för att hålla tempot med folk. Och det funkar ändå bara för att snaps, även om snaps gärna ska vara lite kall också, så är det inte riktigt, då blir det mer den här fickplunta känslan. Och den är den är mycket mer okej med.
Ja, fickplunta är lite äckligt, att det är ju då fickljummet just.
Ja, men det ser ju väldigt gott ut.
Att ta en liten styrketår från en plunta.
Ja.
Ja, det ser coolt ut, ser roligt ut. Gott vet jag inte. Jag tycker det är väldigt äckligt med uttrycket. Alltså jag kan säga fickljummen, det låter ju lite äckligt. Men fisljummen låter så jävla äckligt, tycker jag. Det är också, jag vet inte om det, alltså så här, mitt problem med fishumor och sånt där är väl kanske att jag tycker det är lite för äckligt också. Det är intressant då, eftersom jag knullar barnhumor tycker jag inte är för äckligt, men fishumor. Ifall barnet hade fisit samtidigt under samlaget så hade jag blivit rätt äcklad. Det var ju, jag har berättat en intervjun med en medlem i Nambla som jag läste, där han fick frågan, finns det någonting som du tycker är väldigt äckligt i sexuella sammanhang? Och då sa han ju så här, ja men lukter kan jag tycka är väldigt äckligt. Alltså, men han tyckte inte det var, alltså han tyckte inte det var äckligt med att knulla barn och så.
Men förr i tiden måste de ha blivit upphetsade av såna lukter liksom av
och fittsaft och sånt där eller?
Ja, om du kan bara tänka dig liksom i så här Frankrike på 1700-talet. Men de måste ju ändå liksom ha gått igång då på den lukten
av fittsaft.
Ja, men av att de borde liksom så förknippa det med, alltså den här svetten och bara...
Ja, men det gör man väl nu också. Man förknippar ju det med sex nu. Jag tycker ändå inte det är speciellt gott.
Nej.
Men fisljummen, det är äckligt. Och i Skåne, där liksom där lite äldre generationen körde med varianten fesajonken.
Men det tycker jag inte det låter lika äckligt. För det...
Nej, fysium låter äckligare. Ja. Det låter mer så här beskrivande. Men ja. Fesa jonken, det låter roligt.
Ja, exakt.
Men jonken också. Sa ni fesa jonken i Trelleborg?
Nej, men fesa ljummen. Så...
Ja, fesa ljummen. Ja, men fesa ljummen låter också med fesa jonken.
Nej, jag har nog aldrig så använt själv.
Fäsa ljummen.
Nej. Och jag tror inte heller fisljummen har jag aldrig sagt heller. Utan
nej, fan
bara ljummen. Så jag är med på det att det låter äckligt. Och ofta när man pratar om liksom ljummenhet, då är det ofta liksom är... Då är det ofta ett sammanhang där man antingen så ska dricka eller äta någonting.
Ja.
Det skulle jag säga är 8 gånger av 10. Och sen är det då 2 gånger av 10 kan det vara då kanske att man ska bada eller duscha eller någonting.
Men ljummet, det låter väldigt äckligt. Alltså så här, jag tycker det låter lite äckligt ibland. Man kan få en sån ljummen sallad, att det står det som... Mm. Selling point på menyer och sånt där. Men det är också, man tänker att just ljummen, att det blir så här, bakterier trivs i ett ljummet klimat liksom. Så man tänker att det, alltså om det är skållhet och kokat så dör ju bakterierna och de och ifall det är helt fruset så är det inte heller så bra för bakterier.
Nej.
Men
det är kanske därför du inte gillar arabisk mat.
Att den är ljummen?
Ja, men det är ju som kebab. Liksom står ju och rullar i ett ljummet.
Just det.
Liksom,
alltså kebab kan jag tycka är väldigt gott.
Men då ska du tänka alltså, på det nästa gång. Att du har stått bara och rullat i ljummenhet.
Jag har ju lite problem med kött i allmänhet också.
Men om
jag käkar det ibland ändå.
Om nästa gång jag ser att du äter kebab så säger jag... Så där sitter du och äter en fesa jonken. Eller där sitter du och äter en fisjummen kebab.
Hade det låter äckligt.
Hade du slutat äta? Eller tror du hade klarat av att äta heller?
Nej, jag hade nog inte klarat av att fortsätta. Men har du någonsin sett mig äta kebab?
Nej, jag tror inte det. Jo, jag tror en gång tidigt i vår vänskap. Eller egentligen tidigt i vårt kollegiskap.
Ja.
För att vi jag vet inte om vi hade hunnit bli vänner då. Vi började ju att bara så samarbeta med specialisterna.
Mm.
Så detta var en av de första gångerna. Då var det ju en kebaberia i Malmö som jag sa var väldigt god.
Just det, nu kommer jag ihåg det. Då åt vi kebabtallrikar.
Då åt vi fisjummen kebab.
Det är verkligen, det är ju verkligen det, den är ju inte skållhet som liksom annan mat, utan den är verkligen fesa jonk.
Det är ju samma princip som de här Statoil-korvarna liksom som står och rullar på det där bandet. Att det är, men då satt du i varje fall och glufsade i det, den här fisjumna kebabet. som jag minns det så tyckte du det var rätt gott.
Jo, alltså, det var ju en vanlig kebabtallrik ska jag säga. Det vill säga ganska gott. Men det var väl ungefär, du hade väl hypat upp den lite som att den skulle vara extraordinär.
Det var ju också så här att jag har förstått i efterhand då att den här kebaberian har ju då en kebab som är ett kebabkött som är rätt vanligt i Stockholm, som är lite av ett standard kebabkött. Medan i Malmö är det lite vanligare med mer gyrosaktig kebab. Eller i Skåne överlag. Att det inte är den här, det är inte lika vanligt med den här mjuka kebaben liksom. Utan det är ofta lite hårdare kebab. Så att det var det jag tyckte var så gott med den kebaben. Men efter att sen ha bott i Stockholm några år så är jag inte lika förtjust i den kebaben längre. Att då har jag liksom förstått att det är en rätt vanlig kebab. Mm. Och då har jag förätit mig lite på det liksom.
Jag käkar ju nästan alltid bara halloumi-rulle nu. Jag har slutat äta falafel också.
Mm.
Utan gått över till... rakt av halloumi-rullen.
Har du lite så här dåligt samvete? Jag tänker ofta så här, när vi pratar om att äta kött eller sådär, att du ofta lägger till att du egentligen tycker det är fel, eller att du försöker sluta eller försöker minska din köttkonsumtion och sådär.
Ja, jo, det stämmer.
Ja. Och det är liksom av att din självbild är lite att du inte gillar det, men att du ändå äter det liksom.
Så. Nej, alltså det har inte så mycket att göra med min självbild att göra, för att jag vet att jag tycker om kött.
Ja.
Det är gott, men jag tycker det är moraliskt fel med all form av djurindustri liksom.
Även så att adoptera hemlösa hundvalpar och sånt, det tycker du också är... Att man, sådana som räddar djur, den industrin.
Räddar djur?
All form av djurindustri.
Ja, alltså jag tycker egentligen så, jag vet inte riktigt, där just liksom när man redan har fött upp liksom hundar i tamhet. Jag vet inte, man kan klara dem sig i skogen liksom, som vargar.
Nej, väldigt få hundar skulle klara sig i skogen.
Ja.
De är ju, de flesta är framavlade för att liksom vara att vara med människor.
Ja, men jag tycker då man ska kanske liksom mer vård än industri. Alltså så här, du kallar ju inte sjukvården för en industri.
Nej.
Men mer då att man ska ta hand om de djuren som redan är uppfödda, som inte kan ta hand om sig själva liksom. Ja. Tills de dör, men man ska liksom inte uppmuntra av alltså, och ta fram nya och sånt där.
Det var ju bara att jag ville störa mig lite, så jag förstår ju vad du menar. Att, men all form av köttindustri då nästan.
Ja, och även djur. Jag är emot husdjur och sånt också.
Ja.
Alltså djur i fångenskap, och jag är emot alltså egentligen allt, och att liksom mjölkindustrin och sånt, det är ju inte köttindustrin, men det är också emot. Men grejen är att jag är uppvuxen med att äta kött och mejeriprodukter. Jag tycker det är fantastiskt gott liksom. Så jag har väldigt svårt att hålla mig från att göra det, men jag får ju jag tycker det känns ju fel liksom.
Ja, men måste vara jobbigt att känna skuld liksom. För man äter ju det ändå hyfsat ofta.
Ja, det är inte alltid jag tänker på det liksom.
Nej, okej.
Jag kör ju. Jo, men det är lite jobbigt.
Ja.
Men jag kan ju undvika att göra det också. Jag äter till vardags rätt lite kött.
Jo, det kanske också oftare när vi är med varandra, för att då går vi ju ofta till ställen som båda gillar.
Ja, men till exempel vi kanske, om vi käkar på Sveik, så käkar jag vegetarisk ost, panerad ost där liksom.
Ja.
Och du käkar schnitzel.
Ja, eller gulasch ibland också. Men framförallt schnitzeln är väldigt god. Specialisterna.
Specialisterna. Ska vi ge någon lägesrapport från hur det går i vår utmaning?
Ja, du tog upp med det med mig i Japan, så du kan ju säga vad du tycker.
Ja, jag tycker att du har blivit, du verkar vara mycket bättre. Nu kanske du har fått en liten dipp då liksom efter du kommit hem från Japan.
Ja, men, en liten dipp, men den känns mer bara
att du har lite sömnbrist nu och låter kan vara lite bräckligare än vanligt, men i Japan tyckte jag det kändes som att du var verkligen på väg och mår mycket bättre. Men jag oroar mig lite för att du ska vara så här nästan alltså att vid årsskiftet då att du ändå mår så pass mycket bättre att du känner själv så här, nej men jag behöver inte söka hjälp.
Ja.
Men att du inte riktigt är liksom
100%,
inte 100%.
Nej.
Och då skulle det kännas mest frustrerande nästan.
Jo, det förstår jag. Men det är ju att du och Albin ska avgöra.
Just det.
Så att det är... Jag har ju inget att säga till om i den frågan egentligen.
Mer än att jag kan säga att jag kan säga att jag tycker att jag mår så bra att jag inte behöver gå vidare. Men sen är det ju upp till er att avgöra. Mm. Men det skulle ju kanske vara svårt för er då om jag säger att jag mår bra och ni ser att, så att ja, men han är ändå betydligt bättre. Att då kanske
det skulle bli lite känslant liksom.
Ja, precis. Jo, då är det ett tecken på kanske att det är någonting som funkar. Men ja, vi får se helt enkelt. Det blir ju, ska ju bli spännande. Och se.
Ja, det ska bli spännande. Och med min besserwisserhet, jag tror jag har lyckats lägga mig på en rimlig nivå. Där det är så här att jag fortfarande är lite sån som rättar folk, men att jag inte är riktigt lika fittig med det som jag brukade vara.
Nej, precis. Vi hade ju, hade vi något exempel i avsnittet, det skulle vara kanske att västerlänningar luktar mjölk eller luktar surt för japaner. Det är bara en myt.
Att det, men jag har just i poddar så får jag vara besserwisser. Det är lite...
Ja, just det. Ja.
Det hade jag tänkt, va? Ja. Det är mer privat. Hur tycker du jag har varit i Tokyo? Har jag varit en besserwisser då?
Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag försöker komma på något nu bara för sakens skull, men jag kan inte riktigt erinra mig något speciellt tillfälle där du var besserwisser.
Nej, jag tror fan jag har bättrat mig på den punkten.
Ja. Så vad var det vad var det nu? Om du inte hade bättrat dig vid årsskiftet, skulle du då bli tvungen att söka hjälp? Eller
ja. Ja, något sånt.
Just det.
Jag var med en sån liten... För jag, när jag var i Göteborg då körde jag på Ina Lundströms och Emma Knyckare stand-up-klubb.
Just det, jag ska dit snart också.
Ja, men det är en skitrolig klubb.
Ja, fan vad
nice. Men då så sov jag hemma hos Ina och hennes sambo.
Ja.
Och hon har jobbat tidigare för tidskriften Filter. Så hon hade alla nummer av dem. Och jag var lite sugen på att läsa den artikeln om Stefan och Christer.
Ja.
För de hade ett nummer med Stefan och Christer på utsidan. Så jag lånade den av Ina. Och så hade jag den i väskan. Och jag läste den på planet liksom. Och jag hade den i ryggsäcken.
Ja.
Och sen... så hade jag kvar den i ryggsäcken när jag träffade Andrea och vi käkade på stan. Och hon har börjat jobba på både på Kina-teatern och Oscarsteatern i Stockholm. Och de ägs av Stefan och Christers bolag liksom. Och jag sa det till henne så att för jag visste att Oscarsteatern gjorde det. Det hade jag hört, det är snedtänkt. Men sen där läste jag att de ägde även Kina-teatern. Så då sa jag det till henne så att de äger Kina-teatern också. Då sa hon så här, nej, jag tror nog bara det är Oscarsteatern. Och då tog jag upp den tidningen och väskan och visade. Och då sa hon, du hade med den tidningen bara för att leda in på den här diskussionen. Och kunna rätta mig och lägga fram bevis. Och då försökte jag neka till det, men hon, hon, jag vet inte om hon trodde mig eller inte.
Okej, men då var den ändå lite av en besserwisser i att det är, den är nästan värre än att börja googla och att ha tidningen i väskan och slänga upp den.
Vi hade gjort det medvetet en gång med aspartam, att det var en artikel om... i Metro då om aspartam. Och hon har varit väldigt misstänksam mot det, medan jag och den artikeln handlar om att liksom aspartam var en av de mest undersökta livsmedlen som finns, så att man inte hade hittat några liksom negativa effekter med de mängderna som vi har i mat liksom. Och så då hade jag med tidningen specifikt för att visa henne liksom. Så att jag har ju gjort det innan, men den här gången var det inte specifikt för att visa.
Jag kom på en grej nu då från Japan ju. Det var då pratade vi parfym. Och då var det du som tog upp det här som jag har sagt tidigare då om att man ska ha med så här riktiga istället för kemikalier liksom. så ska man ha parfym med riktiga oljor och örter eller sådär. Vad det nu är i parfym, jag vet inte. Men, och, så du tog upp det själv att, att jag har sagt det och sen besserwissrade du och sa, och sa att du inte trodde på det. Och att så, här, så sa jag, jo men det tror jag. Så sa du, visa mig papper på det. Och då sa jag, för att provocera tillbaka, så sa jag att så här, ja, men om jag säger så här, att alltså ramen, om man köper som färdigfryst ramen från Felix, så tror jag det är exakt lika gott som om du köper ramen i Japan på en fin restaurang liksom. Och så frågade jag om du kunde hålla med om det, men du höll inte med om, och då sa jag, så, visa mig papper på det, och det har du inte kunnat göra.
Nej, jag har inte orkat.
Jag tror du hade kunnat visa papper
på att det är godare.
Ja. Det är svårt med smaksaker liksom.
Ja.
Men man kan ändå liksom, jag kan ändå, för jag har inte heller kollat upp, jag bara har hört det från min kompis som är parfymintresserad. Och det låter ju troligt att det skulle vara så.
Men vad är egentligen en kemikalie?
Jag vet inte. Men ja. Vi får väl försöka leta upp papper på det då.
Ska vi börja runda av den här podcasten?
Ja. Glöm inte att supporta på Patreon, patreon.com. Specialisterna heter vi där. Man får då också tillgång till vår månads specialavsnittspodd. När vi släpper ett extra avsnitt i månaden, eller hur?
Ja, gör vi det. Vi borde väl göra ett snart.
Jag tänkte till att det skulle göras nästa vecka.
Ja. Cool. Följ oss på sociala medier, till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors.
Ja, precis. Och jag kommer till Leroy's Gold i Stockholm den 7 december.
Det är snart
ju. Då headliner jag, så jag kör väl, jag vet inte vad man kör, 20-25 minuter eller någonting. Kommer vara rätt mycket nytt, men... alltså, ja, det kommer att vara saker som jag, mest saker kanske som jag har skrivit eller jobbat på de senaste månaderna, men så har man sett Vätslan och Benne, om man har sett Benne så kan man ju gå dit, då kan man gå dit och vara rätt säker på att att det inte kommer att vara så mycket som man känner igen. Jag tror, ja, mitt mål är inte att köra noll grejer från Benne, men jag har inte satt ihop mitt sätt än, så jag kan inte vara helt säker. Men så ser det ut. Så biljetter vet jag inte var man köper, men fråga Johannes Bränning på Facebook.
Eller Instagram.
Ja, men det är väl något, om det är Tixter eller Biletto. Men,
ja, man kan googla fram det.
Ja, om man googlar Leroy's Gold 7 december så borde man hitta.
Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då.
Rabba-dabba-tipp-topp.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.